här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Han säger ju att han har blivit förgiftad, att hans sambo då har försökt att förgifta honom.
Det finns ju många besynnerliga omständigheter i det här ärendet.
Tidigt på morgonen den 8 mars 2018 kommer ett märkligt samtal in till SOS Alarm. En kvinna berättar att hennes sambo blivit plötsligt sjuk. I bakgrunden hörs hur han skriker av smärta.
En man som säger att jag håller på att dö, jag vill inte dö så här. Det är illvrål man hör i lägenheten. Sambon ska försvinna därifrån, skriker han.
Så småningom riktas polisens intresse mot mannens sambo.
Farlig, smart, väldigt verbal. Hon lyckas ju med att prata om kul folk.
Polisutredningen mot sambon kommer att kasta ljus över händelser i hennes förflutna och ett antal misstänkta bedrägerier.
Oavsett, det spelar ingen roll hur mycket mer vi kan få veta eller så. Vi kommer aldrig få pappa tillbaka.
Det här är en osannolik berättelse om lögner, bedrägerier, giftiga relationer och om män som blivit lurade av en och samma kvinna. En person de litat på och älskat. Du lyssnar på Podmi dokumentär om giftänkan i Göteborg. En serie i två delar. Jag heter Simon Sanetski. Det här är första delen.
Det är ju inte vanligt förekommande. Den var ju ganska unik på våran avdelning överhuvudtaget.
Det hör inte till vardagen att polisen utreder misstänkta försök till giftmord. Därför är det inte så konstigt att just det här fallet har etsat sig fast i minnet på Lena Nilsson. Hon är civilt anställd som utredningsstöd inom polisen Region Väst. Lena var en del av den utredningsgrupp som började undersöka en härva av lögner och bedrägerier som börjar med den misstänkta förgiftningen av Claes. En medelålders man med ett stort intresse för att brygga egen öl och att spela musik. Både Claes och Monica heter egentligen någonting annat. De förhör som finns med i dokumentären är inlästa. Claes berättelse börjar den 8 mars 2018, en vanlig arbetsdag. Lena Nilsson är insatt i varenda detalj i fallet.
Johan berättar att den här dagen den skildes ju inte från någon annan dag, utan 05.40 varje morgon så lämnar han sin lägenhet för att åka till sitt jobb. Och hans sambo då, Monica, hade gjort ordning då på morgonen.
Monica och Claes bor i ett lugnt bostadsområde lite utanför centrala Göteborg. Det hör till rutinen att Monica vaknar tidigt för att förbereda frukost åt Claes. Ofta äter de gröt, ibland mackor och så kaffe. Claes son från en tidigare relation ligger fortfarande och sover när Monica dukar fram en ovanlig frukostdryck.
Och så hade hon gjort ordning dekoralen då som skulle tas för att de skulle åka till USA.
Lena Nilsson har gått igenom den här morgonen med hjälp av förhör och inspelade larmsamtal otaliga gånger. På bordet står varsitt glas med en vätska som Monica säger är dukoral. Den färglösa drycken är ett vaccin som skyddar mot kolera. Hon grimaserar när hon dricker sitt glas och säger att det där smakade inte gott. Dukoral är inget som brukar rekommenderas inför resor till USA. En detalj av många som kommer att visa sig lite märklig i den här historien.
Hon jobbar ju då enligt henne själv på Östra sjukhuset som psykolog.
Paret Claes och Monica ska alltså inom kort åka på en resa.
Så nu skulle hon få åka till San Diego och forska. Och då får man ju ta med sig en anhörig så att Östra sjukhuset skulle betala resa och uppehälle. Och det tyckte ju Claes var kul att få åka till USA.
Vi hade pratat om att åka till USA. Att vi skulle bila Highway 1 längs hela västkusten. Det var en plan vi började rota sensommaren 2017. Där är även hembryggarbältet kan man säga när det gäller öl. Vi skulle göra en liten ölresa till hembrygg, eller liksom craft beer-vaggan.
Claes sveper sin dukoral. Det smakar som kemikalier, starkt och intensivt. Lite som ett rengöringsmedel som han använder för att rengöra ölflaskor när han brygger egen öl. Han gör sig redo för att gå till jobbet. Han ska bara göra sin morgontoalett först.
Han skulle göra det sista och gå på toan och där så bara får han en svimningskänsla. Han rasar ihop och skriker då på sin son som också befinner sig i lägenheten som är av sin pappa då. Att han ska ringa efter ambulans och ja, han skriker mycket. Han känner på sig att han har blivit förgiftad tror jag. Och så det är en man ute på gatan som hör det här som larmar polis. Och det är hemska vrål. Och sen så är det en granne som även ringer polis och sen så ringer ju sambon själv.
Monica ringer till SOS Alarm och Claes tonårsson som vaknat vid det här laget av sin pappas allt mer panikartade och högljudda vrålande försöker lugna ner honom. Sen följer ett förvirrat samtal mellan larmoperatören Monica och Claes som skriker, stönar, vrålar och har panik genom hela samtalet. Lena Nilsson hos polisen berättar.
Jag håller på att dö, jag vill inte dö så här. Det är illvrål man hör i lägenheten. Jag vet att han säger att sambon ska försvinna därifrån, skriker han. Han pratar osammanhängande.
Jag vill inte att du är här. Fattar du inte det? Försvinn, säger Claes till Monica. Larmoperatören har svårt att förstå vad det är som pågår. Polisen kopplas in i samtalet och undersöker om det finns en våldshistorik på någon av dem som bor på adressen. De hittar inget. Skriken från Claes har vid det här laget fått en granne att också larma till polisen. Och snart har både ambulans och polis ryckt ut till lägenheten. När blåljuspersonalen väl kommer dit är stämningen kaotisk. Claes tillstånd har försämrats. Han är knappt vid medvetande och har fått kraftiga kramper. Så här berättar en av poliserna som kom till platsen.
När vi kom dit ligger mannen på golvet. Det är svårt att få kontakt med honom. Hans son var där och sitter på golvet och håller fast honom. Min kollega går in och håller honom tillsammans med sonen. Det går inte att höra vad han försöker säga. Han sluddrar. Han är svettig. Väldigt dålig på något sätt. Mannen försöker komma upp från golvet, men det är som att han inte kan styra sin kropp.
Polisen försöker prata med mannens sambo Monica för att förstå.
Jag försöker få fram från sambon vad som hade hänt. Hon svarade att han jobbat mycket och sovit väldigt lite, ätit lite. Att han hade varit väldigt stressad. Jag frågade om han hade några sjukdomar, men det var svårt att få svar från sambon. Hon var rörig.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Frågade något och hon svarade på något annat. Jag tänkte att hon var chockad. Hon sa att han hade varit aggressiv mot henne. Eventuellt hade han gett henne ett slag. eller tagit i henne under tumultet.
Claes förs med ambulans till IVA på Östra sjukhuset i Göteborg tillsammans med sin sambo. Han ger ett förvirrat intryck, verkar aggressiv och orolig, rent av rädd för sin egen sambo. Läkarna bedömer att han sannolikt fått en psykos och har drabbats av paranoida vanföreställningar. Det görs olika tester och konstateras muskelkramper, hög puls, hög feber och akut njursvikt. Han har en försurning av blodet. Acidos som det kallas. Claes befinner sig i ett livshotande tillstånd. För att förbättra hans chanser att överleva sövs han ner och läggs i respirator som hjälper honom att andas.
Han blir nedsövd och han har ju mycket, jag kan kalla det hallucinationer, mycket konstiga drömmar, och sen när han vaknar till så försöker han ju säga då att han har blivit förgiftad, och då görs bedömningen att han är psykotisk och han blir nedsövd igen. Och sen vaknar han igen och det är samma sak, det är ingen som tror på honom. Så, och under tiden så är det sambo som sköter alla samtal med läkarna. Han själv säger ingenting.
Det är Monica som talar med läkarna när Claes är medvetslös. Hon ger en förklaring till sin sambos plötsliga insjuknande. En förklaring som låter betydligt mer trovärdig än den som Claes har försökt skrika ut, att hans sambo har försökt förgifta honom.
De går ju på hennes uppgifter. Det är hon som talar om hur han har mått och hans status innan. Hon säger, de bygger ju hans diagnos lite på vad hon säger. De utgår ju ifrån den. Och det är ju att han har druckit mycket och han har inte sovit, han är stressad, han har alkoholproblem enligt henne, vilket inte är sant. Och det är klart, då måste de ju lyssna på vad hon säger, hur han är, vad han har gjort.
Det är en mardrömslik situation som Claes befinner sig i där på sjukhuset, med små möjligheter att påverka sitt eget öde i det tillstånd han är satt i. Den trygga verklighet han trodde att han levde i har blivit allt mer diffus och svårbegriplig.
Att det är ju fruktansvärt när han vaknar till och så blir han nedsövd. När han liksom vill bara få fram vad det är som har hänt, vad han känner han har råkat ut för. Och då så blir han nedsövd igen. Han får liksom inte säga det han vill, men samtidigt så är han ju väldigt borta.
Läkarna konstaterar att Claes inte har några andra kända sjukdomar som skulle kunna förklara hans plötsliga sjukdomstillstånd. Så småningom väcks han. I efterhand har han beskrivit hur han vaknar från hallucinatoriska feberdrömmar om att han är i andra länder, på andra sjukhus och befinner sig på ett bårhus. Läkarna noterar att Claes verkar stressad när hans sambo kommer på besök. I ett senare förhör med polisen berättar han om ett tillfälle när han gömmer sig i en garderob för att inte bli sedd. Till sjukhuspersonalen fortsätter han att uttrycka att han blivit förgiftad, och hans berättelse fortsätter avskrivas som paranoida vanföreställningar. Han behandlas med lugnande och dämpande läkemedel. En psykiater bedömer att han behöver stanna kvar ett par dagar under uppsikt. Läkarna finner fortfarande ingen riktigt bra förklaring till insjuknandet. Det görs i alla fall ett drogtest som testar för några av de vanligaste drogerna som cannabis, kokain och amfetamin. Testet kommer tillbaka negativt. Så småningom blir Claes klarare i huvudet. Han kan rulla runt i de sterila sjukhuskorridorerna i en lånad rullstol. Han verkar må bättre. Men han vill fortfarande inte ha någon kontakt med sin sambo. Han inser att han är på samma sjukhus som Monica jobbar på som psykolog. Något han berättar för en av medarbetarna på avdelningen där han är inskriven. Då får han höra att det inte jobbar några psykologer alls. Monicas chef från sjukhuset, som ska ha ordnat den där USA-resan och studiebesöket till San Diego, verkar inte heller existera. Den 22 mars skrivs han ut från sjukhuset. Det första han gör är att polisanmäla sin sambo för misstänkt mordförsök. Han ber henne flytta ut ur hans lägenhet och försvinna ur hans liv.
Det första som skulle göras då var att det skulle hållas ett förhör med Claes.
Lena Nilsson, som jobbar för polisen, får så småningom fallet på sitt bord.
Och det gjordes. Och sen så följdes ju det av många, många ytterligare förhör.
I det kalla ljuset i ett av många små förhörsrum på polisstationen i Göteborg börjar Claes öppna upp sig och misstankar han burit på under lång tid men hållit för sig själv. Han drar sig till minnes händelser som var för sig kan verka ha rimliga förklaringar men som tillsammans skapar ett oroväckande mönster. Vi tar det från början. 2 år tidigare träffade Claes Monica på en stimmig sportbar genom några gemensamma vänner. De kollade på fotboll och drack ett par öl. De trivdes i varandras sällskap. En tid passerade och så dök Monica upp igen när Claes hade en spelning med sitt band. Den här gången var hon där själv. Hon var där för honom. Det var då han förstod att hon var intresserad och han började fatta tycke för henne också.
Hon berättar inte jättemycket om sitt jobb. Men ibland så berättar hon om vissa udda klienter och sådär. Någon som trodde att han var vampyr. Någon gammal pensionär som trodde att hon hade utfört alla terrorbrott i hela världen och sånt där. Men i övrigt var hon väldigt förtegen om sitt jobb. Hon hade ett litet anteckningsblock som hon alltid satt och skrev i hemma. Och sen när man kom hem så stängde hon alltid igen och berättade, där är mina anteckningar och mina patienter.
Sen gick det snabbt. De flyttade ihop. De skaffade en hund som hette Lilly. Hundpromenaderna varje eftermiddag blev en del av vardagsrutinerna. Och så blev Claes ölbryggning en gemensam paraktivitet. Claes upplevde att Monica var pratglad och utåtriktad. I förhör beskriver han en kramig och kärleksfull person. Men det är ett par saker som Claes har tänkt på i efterhand. Hon verkade ha flexibla arbetstider. Det var en smula märkligt att hon var hemma nästan alltid när han var det.
Ja, det verkar ju som om hon kunde jobba lite grann som hon ville. Det var väl någon gång hon jobbade natt, tror jag. Alltså, jag reflekterar aldrig över det. Det var alltid så bra för att hon smsade alltid så där vid 2:30-tiden. Att hon var klar för dagen och jobbade resten hemifrån. Jag tänkte på det även så där efter, att vi hade bott ihop i ett halvår eller något sånt där, liksom. Att jag aldrig är själv. Hon är alltid hemma.
Det var ett par andra saker också som verkade lite märkliga i efterhand. Saker som fick honom att på allvar börja undra om allt stod rätt till. Som det här med posten. Han hade uppmärksammat att hon vid flera tillfällen varit väldigt snabb med att springa och hämta post. Innan han ens hunnit reagera hade hon rusat fram för att hämta kuvert. Och vid ett tillfälle hade han sett att det låg en räkning i hans namn i soptunnan. Den var redan betald, berättade Monica sen när han hade frågat. Men så hände det till slut att han fick ta emot ett brev på egen hand. Han var uppe och kissade på natten när han såg ett brev från kronofogden. Han kunde knappt tro sina ögon. Han hade fått en påminnelse om skulder på över 100 000 kronor. Skulder han aldrig hört talas om.
Han har upptäckt ju att hyran inte har betalts och ja, det är...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bedrägerier som ingår här också. Han märker att han har skulder som han inte står för.
Monica var den som hade högst lön i förhållandet. Närmare 60 000 i månaden. Hon var ansvarig för deras ekonomi och betalade räkningarna. Claes tyckte att det var skönt att slippa. Han gav henne pengar varje månad för hyran. Men nu visade det sig att deras hyra på lägenheten inte betalats på nästan ett år. Claes konfronterade Monica med brevet från kronofogden. Hon sa att allt bara var ett stort missförstånd. Att hon skulle ställa allt till rätta med hjälp av sin revisor. Att hyran visst var betald. Det fanns ett par omständigheter till som Claes reagerat på. Monica frågade honom en lugn hemmakväll om han ville ha lite glass. Inget konstigt med det, han tackade ja. Men efteråt somnade han på ett sätt som kändes onormalt. Han vaknade senare och var groggig. Kände att han sluddrade när han pratade. Att han inte riktigt kunde gå ordentligt. Men Claes tänkte att det måste varit inbildning. Att han nog bara varit trött. Men sen hände det en gång till.
Och sen så hände det någon mer gång då. Jag vet inte om detta är 2 veckor senare eller om det är 2 månader senare. När hon frågar igen om jag vill ha glass. Och det vill jag. Då när jag äter glassen så känner jag att det krispar i glassen liksom. Som att det är en tablett som inte krossar ordentligt. Och det är något fel i den här glassen, säger jag då. Och så säger hon att tror jag försöker förgifta dig? Och ja, det tror jag, det säger man ju inte. Hon älskar ju mig och jag älskade henne så att nej, men jag vill inte ha mer glass i alla fall. Det var nog här någonstans där jag började känna att jag kanske ska börja anteckna små grejer eller sådär. För att jag har märkt att löpande så kommer det grejer som inte riktigt stämmer.
Alla de här händelserna som var för sig kanske kan bortförklaras som oförargliga missförstånd kommer tillbaka med full kraft när Claes får sitt anfall och nästan dör på toaletten i den egna lägenheten. Han ser saker i nytt ljus, blir övertygad. Han vet inte vem Monica är. Hans liv med henne bygger på lögner. Så här beskriver han upplevelsen i förhör hos polisen.
Det kan man säga att man har levt i en dröm. Och så har man vaknat upp i en mardröm. Man känner sig så otroligt dum att man har gått på allting.
Efter förhören med Claes börjar nu polisen genomföra en omfattande kartläggning av Monica. Hon växte upp i en gammal bruksort i Västmanland. Hon beskrivs av sina anhöriga som en smart och socialt begåvad flicka som slukar böcker och älskar att pyssla. Men bilden av Monikas uppväxt blir väldigt olika beroende på vem man frågar. I förhör kommer Monica att beskriva sin egen uppväxt som traumatisk och präglad av frånvarande föräldrar och fattigdom. Men samma anhöriga ger en helt annan bild av Monicas uppväxt till polisen. De motsäger sig att hon skulle ha haft en svår uppväxt och levt i fattigdom. Flera av Monicas anhöriga uppger att hon ibland skarvat med sanningen. I 18 års ålder blev Monica påkommen med att stjäla en check från sin mormor. Hon ställde sedan ut checken på 10 000 kronor för att använda till köp av en bostadsrätt. Monica blev påkommen och fick be om ursäkt. Lena Nilsson börjar tillsammans med en grupp erfarna poliser nysta i en rad halvsanningar och rena lögner som går långt tillbaka i tiden. De börjar titta på Monicas tidigare anställningar.
Vi har ju bara de senaste åren då. Och då har vi som enhetschef i Göteborgs kommun på olika platser. Alltså när man har lyssnat på henne så när hon har pratat och så tycker jag att hon låter ändå väldigt kunnig. Och jag vet att hon har påbörjat studier och hon har säkert lärt sig att samla kunskap under det hon har läst. Och jag tycker hon låter proffsig, men ja, hon har ju lyckats där också.
En snabb sökning visar att Monica aldrig tagit examen eller jobbat som psykolog.
Hon har ingen färdig utbildning.
Under tiden när hon var tillsammans med Claes har hon i själva verket inte haft något jobb alls. Det väcker en del frågor hos utredningsgruppen.
Ja, vi blir ju samtidigt, hur lyckas hon? Vi skulle ju aldrig lyckas med något sånt här.
Monica har däremot haft ett antal tidigare anställningar inom offentlig sektor. Flera tidigare kollegor beskriver för polisen att hon är en skicklig och trevlig person. Men alla anställningar har inte avslutats på god fot. 2013 fick hon avsluta en tjänst i en mindre kommun efter att hennes arbetsgivare gjort en anmälan om stöld. Enligt anmälan ska hon ha köpt varor i kommunens namn, varor hon inte haft rätt till. Och det finns fler anmälningar i Monikas bagage.
Det fanns ju dels bedrägeriärenden mot Försäkringskassan, urkundsförfalskningar.
Under arbetet med att kartlägga Monica upptäcker utredningsgruppen att Claes redan dött en gång. Ja, inte på riktigt, men i ett telefonsamtal som spelats in till en kundtjänst efter att elräkningen inte betalats.
Och då ringer hon dit och vet henne som att samtalet spelas in. Och säger då att bland annat att elen har blivit avstängd och att hon hade ingen aning om att han inte hade betalat räkningarna. Och nu hade hon kommit hem och han hade tagit livet av sig. Så hon börjar gråta då i telefonen.
Hon påstår alltså att det är Claes som har tagit livet av sig. Att han hängt sig i lägenheten och att det är han som inte betalat elräkningarna. Claes är vid tillfället för samtalet synnerligen levande och befinner sig på jobbet. Elbolaget noterade Claes lägenhet som ett dödsbo och senare kunde elen sättas på igen. Bilden av Monica och allvarlighetsgraden i de påståenden som Claes kommit med under förhör börjar nu gå upp för Lena Nilsson.
Smart. Väldigt verbal. Hon lyckas ju med att prata om kull folk.
Utredningen har nu gått in i ett nytt skede. Claes berättelse börjar låta allt mer trovärdig. Under hösten 2018 har misstankarna mot Monica blivit fler. Det har blivit dags för polisen att koppla in en åklagare.
I initialskede så är det här en bedrägeriutredning egentligen. Där det utreds bedrägeribrottlighet mot Monica.
Niklas Högden är undersökningsledare och åklagare med närmare 15 års yrkesverksamhet i ryggen när han kopplas in i fallet.
Dels rör det bidragsbrott. Att hon har då var misstänkt för att ha lurat till sig pengar från det allmänna så att säga, trots att hon inte hade rätt till det. Och när det gäller de andra bedrägerimisstankarna så rörde det blocket bedrägerier i viss utsträckning, och sen gällde det också bedrägerier begångna mot målsägande här då, Claes. Och i den senare delen så handlade det om att hon hade beställt kreditkort i hans namn och sen även handlat på de här kreditkorten.
På ett par månader har den kärleksfulla relationen blivit förvandlad. Claes kommer snart upptäcka att det här bara är toppen av ett isberg. Polisen kastar ett allt större nät och samlar in mängder med dokumentation om Claes och Monikas gemensamma ekonomi. Pappersspåret leder till upptäckten av ett prydligt handskrivet brev till Claes försäkringsbolag, daterat till ett par månader innan han blev mystiskt sjuk. I brevet står det att han vill ändra förmånstagare på sin livförsäkring från sin son till sin sambo Monica, något som försäkringsbolaget också beviljat. Det handskrivna dokumentet är signerat med Claes namn och underskrift. Men när han får frågan av polisen om han känner igen att han skrivit brevet blir han chockerad. Han har aldrig bett om att få göra några ändringar av sin livförsäkring. Polisen misstänker att Monica gjort sig skyldig till urkundsförfalskning. Och det finns flera uppgifter om Claes egen ekonomi som han inte heller hört talas om. Som att han ansökt om kreditkort hos American Express och köpt varor för närmare 60 000 kronor.
Och då inhämtade vi underlag från de här kreditgivarna helt enkelt, och hur ansökningarna såg ut och vilka telefonnummer som var angivna där och så. Och Claes själv då kändes ju inte vid det här, och i slutändan så talade allting för att det var hon som hade gjort det.
Misstanken om brott blir fler. Allt kopplas inte till Claes. Monica ska ha fått en del mindre summor pengar för att sälja grejer på Blocket. Varor som hon aldrig skickat. Bland annat ska hon ha fått pengar för en annons om ölbryggarutrustning. Av allt att döma Claes utrustning, som hon aldrig skickat till köparen. Det blir allt tydligare att Monica haft ett minst sagt komplicerat förhållningssätt till pengar. Hon misstänks sedan flera år tillbaka ha tagit emot över 250 000 kronor från Försäkringskassan i sjukpenning hon inte haft rätt till. Under 2014 fick hon flera utbetalningar samtidigt som hon haft anställning i Göteborgs kommun. Och hunden Lilly som hon ägde tillsammans med Claes verkar hon aldrig ha betalat för. Men när det gäller Claes allvarligaste brottsmisstanke, det som blev startskottet för hela utredningen, den om att Claes tror sig ha blivit förgiftad, det verkar helt omöjligt att bevisa.
Ja, alltså initialt så fanns det ju, eftersom sjukvården inte visste vad hans tillstånd berodde på, så är det ju svårt att gå vidare. Man hade gjort de här testerna och han var utskriven och sådär, så att det fanns inte så mycket att gå på i det läget.
Det gjordes alltså ett begränsat drogtest på sjukhuset som kom tillbaka negativt. Här hade historien om den misstänkta förgiftningen kunnat sluta. Men polisen hittar däremot ett annat fall i Monikas historia. Ett fall som kallnat, men nu får en helt ny relevans.
Vi upptäcker ju att det finns ett ärende sedan tidigare som är nedlagt, än så länge. Och vi drar ju lite paralleller, det är ju liknelse då, va?
Innan Claes var tillsammans med Monica var hon i en relation med en annan man i 50-årsåldern. En man som polisen tyvärr inte har möjlighet att komma i kontakt med. Han är nämligen död. Men hans två döttrar, som båda lever i och strax utanför Göteborg, får däremot ett samtal som är chockerande, men också på ett sätt väntat från polisen. Linnea Hemmarö, den tidigare sambons äldsta dotter, befinner sig på jobbet när hon får reda på vad som hänt med Claes.
Jag vet inte, jag var nog inte så förvånad. Jag blev nog självklart jätteledsen för hans skull att han har behövt gå igenom det här. Samtidigt så tacksam att det kommer fram. Jag kände väl ett litet hopp att då kanske vi kan få lite upprättelse vi också. De kanske kan få fram nu vad som har hänt våran pappa.
Linnea Hemmarö har en yngre syster också, Ellen Hemmarö. Det visar sig att de kände till Claes, som Monica träffat kort efter att deras egen pappa gick bort.
Jag vet att vi många gånger under samtal vi har haft inom familjen liksom sagt så här, att man vill ju bara ringa till Claes och förvarna honom liksom vad hon kan vara för typ av kvinna. Claes och Monica verkade ha träffats cirka en vecka efter pappas begravning. Så att vi visste väl lite vem han var ganska tidigt, men det var inget vi pratade med Monica om då. Och det här fick ju vi reda på via typ Facebook, att de hade träffats väldigt tidigt efter pappa.
I efterhand kan hon tänka att hon borde gjort något, men samtidigt tvekar hon på om det verkligen skulle ha hjälpt.
Tänk dig själv att få ett samtal från en okänd person och bara, du, akta dig för Monica. Det hade man ju inte, ja, och vem är du liksom, hade man ju bara svarat. Vi blev ju både arga, besvikna, frustrerade över att ännu en person skulle falla offer för henne, om man säger så. Det som var lite läskigt i det hela, det var ju att Claes och pappa såg ju lite likadana ut. Lyssnade på samma typ av musik, drack samma typ av öl och liksom, det var så här lite copy-paste liksom, att ja men en sån här, ja men alltså de var så lika utseendemässigt också, så att man undrade lite, vad är det där hon drar sig till? Är det det där som är hennes go-to liksom?
Beskedet från polisen tänder ett hopp hos syskonen om att kanske få fler svar om omständigheterna kring deras pappas sista tid i livet.
Ungefär 1,5 år senare, alltså i mitten på 2018, så hör de av sig och säger att det har, att fallet har tagits upp igen. Då det har kommit in nya anmälningar mot Monica.
Jag hade ju börjat lägga det lite bakom mig, att jag får acceptera att det kanske inte var någonting som hände pappa. Det kanske var naturlig död. Men när det hände med Claes så blev man, då började ju allt snurra igen. Och man började fundera igen. Och misstänka vad som kan ha hänt pappa.
Och det är då vi liksom börjar fundera på att okej, vi hade inte så fel ändå. Det är någonting.
I nästa avsnitt.
Vi hade ju ingen som helst kontakt, varken jag eller min syster, med läkarna, utan i den här vevan så skedde ju typ nästan all kontakt med Monica. Så det var lite så här, varje gång vi ringde och smsade pappa så var det Monica som svarade, eller så skrev hon från sin egen telefon.
Vad var det som hände när Monicas tidigare sambo dog?
Och så säger jag till henne vad som har hänt och berättat att pappa har dött.
Polisen får ett avgörande spår i form av ett hårstrå som kommer att ge Claes upprättelse.
Ja, drogen var ju beställd i målsägandens namn, men det var angivet ett telefonnummer som utredningen visade att hon disponerade vid den här aktuella tidpunkten.
Du har lyssnat på Podmi dokumentär om giftänkan i Göteborg. En serie i 2 delar av mig, Simon Sanetski, från produktionsbolaget Filt. Producent är Jon Jordås. Exekutiv producent hos Podmi, Emilia Melgar Arnheim. Ljudtekniker heter Astrid Ankarkrona. Inläsningar från förhör av Mattias Lindgren och Ingmar Olsson.